Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkomna säger vi till ett nytt specialavsnitt. Den här gången så har turen kommit till Mjällby AIF, laget från Listerlandet. Och då är det väldigt, väldigt passande att en av dem som har väldigt, väldigt bra koll på det här laget finns i studion, nämligen Jossi Bladan.
Jajamän, vi fortsätter att bygga det här narrativet om att jag egentligen håller på Mjällby mest av allt i hela världen. Och att jag bara är en agent som liksom har gjort karriär på att låtsas följa Malmö. Men det är kul, jag gillar det narrativet, jag gillar den bilden som finns.
Det är ju också tvärtom. Du är ju Malmö-supporter, men du agentar mot Mjällby.
Exakt, och så säger jag, när det är dags för Otto att komma till Malmö, så då rings det ett par samtal.
Ja, då
så,
har du koll där.
Då liksom. Vet man. Ja. Behöver de inte scouta.
Behöver Malmö låna ut någon gubbe, då är Josip där och mellanhandar.
Ja, det vi fixar det. Det finns konsulttjänster att hämta, så att säga.
Även Marcus Tapper är med.
Mm. Jag gillar ju Mjällby. Så att, alltså, jag är inte som Josip diehard supporter på det sättet, men det är ett lag jag tycker om. Det är en plats jag gillar och en plats som höjs lite nu av att de också tagit bort den märkliga buren från bortastå. Så att Mjällby växer, får man säga.
Mjällby som ju också på allvar ju nu har etablerat sig i Allsvenskan har ju varit lite av ett jojo-gäng genom åren, men på senare tid där, de senaste säsongerna, så känns det ju som att man verkligen är här för att stanna. Man har också börjat ta lite nya steg vad gäller försäljningar, framförallt av Otto till Malmö, men vi ska inte glömma Noah till Young Boys, vilket har gjort att man har kunnat alltså, vi har pratat en del med Dogge och där har man ju märkt att så här, investeringarna har inte varit liksom splash the cash, nu ska vi värva ett helt nytt lag och börja spela en annan typ av fotboll, utan man har snarare investerat i infrastruktur och i organisation och anställt fler personer för att på allvar liksom bära upp den allsvenska kostymen.
Stämmer. Och det är ju en organisatorisk framförallt förändring som man har gjort. Det är Magnus Emeus som har kommit in, eller varit nu ett tag i, som vd, Jakob Lennartsson, klubbchef, och Hasse Larsson, sportchef. Så att det är alla förankrade i bygden, såklart. Det är framgångsrecept för Mjällby tidigare. Men även att man har fått ordning på saker utanför planen också, med ekonomi, med försäljningar, med att organisera klubben, att göra saker som man är bra på ännu bättre, att investera ännu mer tid, pengar och engagemang i ungdomsverksamheten. Man hade, kommer komma in lite på det sen, men man hade en väldigt stark säsong förra året på ungdomssidan, där det var, jag tror man var i final i både P17 och P19. Mm. Stora framgångar där.
Och fortsätter även tidigt i den säsongen se starka ut på ungdomssidan.
Precis, och det är ju ändå en sidoprodukt. Dels av att man är väldigt bra på att ta upp talanger. Man har ju det här upptagningsområdet som är då hela Blekinge. Det vill säga, det kallades för i något sammanhang för Sveriges blindtarm. Det bara existerar utan att någon egentligen funktion.
Det är ingen dum beskrivning.
Det är en ganska bra beskrivning. Men att man har hela det här landskapet som upptagningsområde, och man är även inne i norra Skåne eller nordöstra Skåne i Kristianstad och hela vägen in i Hässleholm för att då kunna ta in så mycket duktiga ungdomsspelare som möjligt. Dels det, men också att man har fler heltidsavlönade ungdomstränare från P15 och uppåt. Och då att man har haft den kombon av unga, hungriga, talangfulla tränare som är liksom tagit in inspiration från moderna tränare. Men även att man har klubbikoner som framförallt Mattias Asper och Patrik Rosengren, storbagan.
Och du har väl också Löken fått någon form av roll i klubben? Ambassadörsroll. Kanske inte riktigt i ungdomsled, men man behåller ändå gamla profiler. Precis, och ikoner.
Precis, och man behåller dem på ett konstruktivt sätt. Det vill säga att kan de bidra och ha någonting att komma med, både när det kommer till utveckling och vad heter det, erfarenhet och alla de här bitarna, så finns det en roll, och då skapar man även en roll för dem. Så att det är en produkt av långsiktigt arbete och någonting som man har jobbat med under väldigt, väldigt konstruktivt under lång tid.
Jag är väldigt imponerad av hur de så här sammanstrålar sin satsning med att inte bryta sin identitet också. För att inte bara ungdomsled, men i runt om kansli och sådär, de bygger på personal hela tiden. Det är där de lägger mycket av pengarna de får in, att öka proffsigheten runt klubben. Och ekonomin växer och allt det här vi pratar om. Men samtidigt så, de släpper ju inte alls liksom Mjällby-bonne-identiteten överhuvudtaget. Alltså vi var på upptaktsträffen häromdagen och de härjar ju runt som att de kom dit på traktor, tränare och Bergström liksom. Och du vet, står och högljutt hånar att Malmö drar över någon intervju och så. Oh fan, pratar Malmö länge? Jag trodde de var ödmjuka. Så Bergström går runt där inne och är skön och glad och liksom. Jag kan imponeras rätt mycket av att lyckas behålla den. Vi kommer underifrån, vi är bönder. Det är för fan ingen som tror på oss. Fast de faktiskt, de börjar få till en riktigt proffsig organisation runt om klubben och allting egentligen.
Ja, men det har väl varit också, alltså, alla klubbar tjatar om tålamod, och Mjällby har väl någonstans varit, ja, men så här, lite bespottade för hur man har varit de tre senaste åren. Just att man har lånat in spelare som har blivit bärande och folk har garvat lite åt att så här, ni utvecklar åt andra. Leo Valta nyss ett exempel som Mjällby i allra högsta grad har varit med och utvecklat, men nu är det Sirius som verkar skörda frukten utav det. Noah Eile, Amin Sarr, alltså det har ju varit lite sådana spelare som har lånats in,
ja,
som har höjt kvaliteten, men där folk är så här, det där är fel, det där borde man inte göra. Mjällby har ju på något sätt gjort ett medvetet fel, men också med vetskapen om att de här spelarna är fundamentala här och nu för att vi ska hålla oss kvar och för att vi ska kunna leverera de resultaten. Nu när ekonomin har kommit med Otto Rosengren, med Noah Persson, nu ser vi ju ett Mjällby som kliver in i den här säsongen utan några inlånade spelare, men också med en hel del intressanta unga spelare som man tack vare de här pengarna har kunnat värva loss. Så att man har ju, tror jag, vetat om ifrån Hasse Larsson och gänget att fan, lån på ett halvår eller lån på ett år, det är inget vi egentligen vill göra. Vi gör det för att ta oss till en plats dit vi kanske är nu. Mm. Så att det har ju varit en medveten strategi och en tålmodig strategi som har handlat om att vi måste etablera oss i Allsvenskan, och det upplever jag att man har gjort.
Man har ju också fått utdelning för det. Alltså det är inte bara lån för lånandes skull, utan det är ju kvalitetsspelare som har kommit in. Att man har fått bra utväxling på dem. Att de dels har utvecklat sig själva, men även bidragit i kollektivet och till Mjällby, som du är inne på. Att de har kunnat ta ytterligare eller positioner och andelar på den, jag ska säga, i den allsvenska kakan. Att inte behöva vara ett lag som är liksom 10-11, utan ligga stabilt, 8:e plats. Det är väl egentligen från brännan och framåt att det har fungerat, och så har man tagit vid och utvecklat vissa bitar och sådär. Ja, säg
det. Nej, men det jag tycker är intressant är att det är en strategi man kanske inte sett så mycket, att även när de fått in pengar, att de har inte lagt det på spelare riktigt, utan de har lånat in spelare, men de har ju lagt ganska mycket pengar på få en bättre akademi och få mer personal på plats, bättre scouting. Så det är lite annorlunda strategi, men den har ju uppenbarligen funkat ganska bra, att pengarna vi får in, de investerar vi snarare i att klubben ska vara mycket bättre om 10 år istället för att spela trupp här och nu. Där kan vi låna istället. Och jag tycker att det är ett intressant sätt att jobba på. Det har ju uppenbarligen funkat till en grad att de nu är i en position där de inte behöver låna så mycket längre.
Ja, och sen så, inte bara det, utan när man ändå pratar, alltså Mjällby alltid det här, ja men det är så familjär klubb och det är så liksom litet och mysigt och alla är kompisar med varandra. Och det är ju på något sätt det ultimata hedersbetygelsen, att även om du har spelare som inte har någonting med Listerlandet eller med Blekinge eller med Mjällby att göra, att det är spelare där som aldrig trodde att de skulle hamna i Mjällby. Men när de väl är där, så ett, de maxar utifrån sin förmåga, men de är också bra på att höja sig själva och de andra i ett kollektiv, att det blir att det är, om vi pratar i Malmö-kontext, vi mot världen, där är det också lite grann, men här är det luckrats upp att tidigare, om det var en kärna på liksom Joel Nilsson, Jakob Bergström, Jesper och Viktor Gustafsson, att det var liksom lokalt förankrat. Nu är det fortfarande, nu kommer Adam Ståhl in och blir Mjällby, eller blir inom citationstecken Mjällby. Herman Johansson från Sandviken blir Mjällby.
Tom Pettersson,
Colin Rössler, Imam Jagne, skadedrabbad, och man tänkte att det här kommer nog inte bli någonting. Krita på 3 nya år, bam, hypas av varenda spelare vi har pratat med i Mjällby. Så att de hittar in i den andra, och det är just på grund av att dels proffsigheten, organisationen funkar bättre, men också att man faktiskt får resultat och att alla drar åt samma håll på ett konstruktivt sätt. Och det är inte det lättaste i klubbar av Mjällbys storlek.
Recap 2023 lyder punkt 1, och vi kan väl inleda med att backa bandet ganska exakt ett år, där Listerlandet var drabbad av någon form av Svenska Cupen feber, måste vi ändå säga, för att det är ett Mjällby som tar sig hela jävla vägen till final.
Ja, och vi var ju där och spelade in det numera ikoniska avsnittet av Destinationen Listerlandet.
Visst,
och allt flög Mjällbys väg, och det var utsålt Strandvallen och superfint väder och alla förutsättningar för ett bra resultat och drömmen om Europa för Mjällby AIF, bara en sån sak. Och sen blev det då en fullständig asfaltering från BK Häckens håll. Och
hybrisen blev lite för stor.
Ja, jag vet inte om det var hybris eller bara att det var kanske lite för mycket. Vi pratade om det under förra säsongen, att det var kanske lite väl mycket fokus på cupfinalen. Och att, den, liksom, att man, det kom fram till spelarna på ett sätt som de kanske inte räknade med. Att det blev för mycket snack och för mycket prat kring hela den här biten. Och sen,
liksom, det märkte man också i Allsvenskan, för jag kommer ihåg matcherna inför cupfinalen. Så var det ett par platta insatser och man såg nästan på spelarna att här går man in med en halv tå för att man vill gärna spela den där cupfinalen. Och ett Mjällby som inte ställer in allt de har i närkamper, det är ett Mjällby som inte vinner så många matcher.
Det är ett dåligt Mjällby.
Ja, det är det.
Och det fick ju även lite effekt efter den här cupfinalen, att det var ett par matcher och ett par insatser där man spelmässigt kanske förtjänade mer, men där man inte fick med sig något resultat. Det är väl då som vi har pratat om många gånger innan det, och vi kommer fortsätta prata om, att det finns 2 matcher för Mjällby AIF, bortsett från cupfinalen. Jag fick väl mycket skit när jag pratade om att visst, det är den kanske den största matchen i klubbens historia sett objektivt och vad det innebär i termer av en cuptitel. Men matcherna mot Malmö, det är där de brinner till och det är det de lever för. Och återigen, maximal utdelning mot MFF. Det är en övertygande seger borta och en typisk klassisk Mjällby-seger hemma. Ett läge, ett mål, och sen så gör man bara livet jävligt jobbigt för stora, stygga Malmö.
Och det är också i de matcherna som de, alltså mot Malmö, absolut, det blir liksom symbolen för det. Men vi minns ju också vägen till cupfinalen där man slår ut Bayern, man slår ut Kalmar. Det är 2 lag som vill spela lite fin fotboll och vara lite sköna och lite läckra.
Straffar mot KFF och en grisinsats mot Bayern.
Ja, och de matcherna trivs ju Mjällby väldigt, väldigt bra i. Och då kvittar de tränarna är Brännan eller Lennartsson eller vem det nu är ner. Liksom. Det är ett Mjällby som trivs bra då.
Ja. Ja, men det jag tänkte, jag kollade nu faktiskt, om man tar de 5 matcherna innan cupfinalen och de 5 matcherna efter cupfinalen, så vinner ju faktiskt Mjällby bara 2 av dem, vilket är väldigt lite sett till resten av säsongen. Sen såklart kan man räkna in motstånd och sånt också. Visst, det är någon match mot Hammarby och någon mot Elfsborg och så vidare. Men det är klart att cupfinalen påverkade ju ganska mycket matcherna runt om. Det måste man ju ändå Måste man ju vara tydlig med.
Ja, så är det. Annars är det ju ett Mjällby som rakt igenom hela säsongen ändå är ganska stabila. Alltså det man egentligen kan förvänta sig utav Mjällby. Man klappar sällan igenom fullständigt och man har en stabilitet och en grundnivå framförallt defensivt som man kan lita väldigt mycket på kommer att leda till poäng.
Absolut, och det är som du säger, alltså att de här totalplattfallen, det är väl en eller två gånger per säsong som det händer att det verkligen inte stämmer överhuvudtaget. Annars vet man alltid vad man får och sen är det marginaler hit och dit i enstaka matcher. Det är ju liksom, vi pratar om, det är någon AIK-match och det är, man vinner borta mot Kalmar och det är Elfsborg hemma som man egentligen förtjänar att få med sig mycket mer där Elfsborg till slut vinner.
Ja, det är en halvlek man minns, för Mjällby kör över Elfsborg i åtminstone 45 minuter.
Exakt, och Baidu, jag tror det är Baidu som gör matchens enda mål. Och sen går det ju lite så, det följer ju resten av säsongen lite grann.
Men där på våren, jag tror den Elfsborg-matchen var väl där vår tid va? Och jag kommer ihåg att i sommaruppehållet pratade vi faktiskt om det, att ett jävla problem att de har ju ingen som gör mål. Och det lossnar ju lite oväntat sen att Fänger kommer igång lite och sådär, men ja. För där, jag vet, i sommaruppehållet när vi gjorde våra förra lagspecialer halvvägs in i säsongen, eller vad säger, en tredjedel in i säsongen är väl egentligen, då pratade vi om Mjällby att det här kan nästan bli kval, alltså för att de har ingen som gör mål. Alltså vi var rätt oroliga allihop för Mjällbys skull där. Så att det ska man inte glömma heller, att efter vårsäsongen så fanns det ju en jätteoro i att Alexander Johansson som öste in mål på försäsongen cup gjorde inga när Allsvenskan väl kom igång, och Fänger såg iskall ute fram, och det fanns ju ändå en viss oro där som faktiskt löste sig under hösten sen.
Ja, och jag tittar bara från sommarmatcherna och framåt. Det är träningsmatch här mitt emellan. Men det är vinst mot Malmö, torsk, uddamål mot Peking. Och sen är det en 3-2-seger mot Sirius, förlust mot Djurgården med 1-0. Slå Varberg borta med 3-0 i en sån regnkaos. Sen är det Malmö igen och då vinner man med 1-0. Torsk mot Elfsborg 2-0. Åker till Stockholm och åker på pumpen mot Bayern med 3-0. Förlora mot Kalmar, vinner mot Peking igen. Alltså, det går ju så otroligt mycket upp och ner. Och de är ju fortfarande, just i den här perioden som du säger, Tapper, präglade av cupfinalen. Och att det blev någon form av mental tömning för allihopa.
Det som sticker ut annars är ju att det faktiskt bara är Malmö och Elfsborg som släpper in färre mål än Mjällby. Så det är ju defensiven som fortsatt är det stora i Mjällby. Det är där man är starka och trygga.
Mm. Och det kommer fortsätta vara så. Sen vi pratade ju med Torstensson igår när vi spelade in det här, men under upptaktsträffen, att defensiven behöver man inte gnugga så mycket på. Den sitter naturligt för alla. Men nu med tanke på vilket nyförvärv som har kommit in på tränarbänken, så ska det bli ett mer offensivt och mer kreativt Mjällby. Inte lika enkelspårigt, inte lika enkelt att läsa, utan det ska finnas olika typer av justeringsmodeller.
För det är också bara Halmstad, Degerfors och Varberg som gör färre mål än Mjällby.
Precis, precis. Så yeah. Det är målsnålt. Yeah. Nästa kategori, du har nämnt honom, en tränaren. Vad har vi på tränarbänken?
Det är i folkmun rektorn,
yeah.
För den breda massan, Anders Torstensson.
För mig är han ju fortfarande det första jag tänker på när jag tänker på vem är det som är Mjällbys tränare nu igen? Det är rektorn.
Gammal rektor på en idrottsskola i Karlskrona, där han först var tjänstledig under sin första vända och då parallell jobbade i Mjällby, och sen så nu när han lämnade det jobbet och gick tillbaka till tränarbänken därefter att Andreas Brännström försvann.
Skön profil, rak, tydlig.
Rak, tydlig, men jag tror i det här sammanhanget och givet hur Mjällby såg ut förra året, så var det här en direkt nödvändighet med Karl Marius Aksum, som då norsk...
ny assisterande tränare.
Från Odds BK, där han hade, jag tror det var, om det var U19 han ansvarade för. Och kommer in nu med en kompetens, ska jag kanske säga, men framförallt med en kunnighet och en analysförmåga på detaljnivå som kanske inte har varit Mjällby signum tidigare. Att det erbjuder någonting mycket, mycket mer i termer av förberedelse, i organisation, i anfallsspel framförallt, och då att Mjällby kan spela mer varierat än vad man har gjort tidigare. Man visste att det var 4-4-2, det var väldigt enkelt och tydligt och rakt, och likförbannat var det så pass bra organiserat defensivt att det var svårt att bryta igenom, även om spelet var taktiskt väldigt lättläst. Nu kommer Aksum in och det har synts under försäsongen att det finns vägar fram. man har andra typer av kompetens i laget. Han har ju liksom finjusterat spelares egenskaper, gett dem mer, så att säga, frihet under ansvar i offensiven och kunnat då, vilket ledde till resultat. Man har ju, det är väl chockstart mot Sundsvall att man tappar till 2-0 underläge ganska tidigt, men likförbannat vänder man på det. Man skåpar ut Västerås fullständigt. Man åker till Bayern borta nu i kuppen och gör det, en otroligt stark insats där, så att det kommer bara bli bättre med tid. Men om vi tittar från, om vi pratar om tränaren, det här är, och han var väl inne på det själv, att det avlastar honom väldigt mycket, Torstensson, att han inte behöver ansvara för de bitarna, utan
han sa ju en väldigt intressant grej, tycker jag, på upptaktsträffen till oss, att så här, många tränare eller blivande tränare är inne på att så här, jag vill inte släppa någonting ifrån mig. Jag vill ha kontroll över liksom, offensiv, defensiv, fasta transfers in, ut.
Yeah.
Torstensson var ju så här, jag skämtade ju med honom. Jag sa, okej, du är tvärtom. Du vill inte göra någonting.
Mm.
Då garvade han ju lite lätt. Men det han menar är ju att så här, låt de som är bra på saker. Har vi en som är grym på fasta, låt han ta hand om fasta. Har vi en som är grym på det offensiva spelet, som den här nya ass-tränaren, låt han då ta hand om det. Så att han verkar ju också vara ganska prestigelös i sitt sätt att leda. Och det man har förstått av nya Norrbaggen på tränarbänken är också att han är otroligt detaljstyrd.
Ja.
Att han är inne och pillar på Jakob Bergströms små detaljer. Och
inte bara det, han är ju minst lika pedagogisk. För att det är ju en sak att förklara det här i fotbollstermer för en fotbollsspelare. Men att kunna föra över det i rent praktiskt, att de verkligen ska förstå vad det är du menar och vad det är du vill, det är en konst i sig också. Du kan ju ha en analys eller taktisk nörd som bara sitter liksom och pratar med en dator hela dagarna, men när han ska gå ut i verkligheten och rita på eller visa på en träningsplan eller prata med spelare X, Y, Z, där det är tre olika personligheter, det ska ju också nå fram.
Ja.
Och det är väl som Jakob Bergström själv sa, att säljer du någonting tillräckligt bra så behöver du inte tycka att det är bra, men du kommer köpa idén.
Ja.
Och det är väl det de har gjort. Och nu har man ju också utifrån sin anfallsalternativ att det var Moro i en halv evighet. Det var en fänger som man fick spela igång. Nu är Bergström tillbaka och gjorde väl ingen glad under förra året. Eller framförallt från sommaren när han kom. Nu finns Alexander Johansson. Nu finns den nya Manne som han provspelade från Gambia. Som var faktiskt ett tips från Jocke Persson.
Oj.
Var halvaktuell för Horsens. Och så ringde Jocke till Hasse och så sa han, du vet vad, finns en anfallare här du borde kika lite på.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta det lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va?
Mm.
Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit.
Mm.
Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kock Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Pang sa det i en träningsmatch mot B93 från Köpenhamn. Och sen var ett 4-årskontrakt på bordet.
Så kan det också gå till.
Så kan det gå till. Men det jag säger att dels att det finns fler numerära alternativ. Det är olika typer av spelare. Men också att de har en tränare bakom sig som faktiskt kan göra något konstruktivt än att bara knäcka en stolpe.
Stjärnan i Mjällby. Det är ett stjärnfritt lag. Men vi har ändå en kategori som heter stjärnan. Tappar du garvar till? För att det är inte, alltså det går ju att välja Jakob Bergström bara för att han är... Men det hade ju snarare varit profilen kanske.
Om jag läser deras elva, de hade ju första cupmatchen mot Sundsvall. Och så har ni liksom kategorin stjärnan i huvudet. Då har vi Lundin, Wikström, Rössler, Pettersson, Gustafsson, Ståhl, Johansson, Bergström. Alltså det är
ingen stjärnglans.
Nej, verkligen.
Det är så att det glittrar när de kliver in på plan.
Nej, och vi har skojat om det med vissa av bottenlagen att det kan vara svårt att identifiera vem som är liksom en stjärna på det sättet. Men Mjällby måste ju vara det absolut svåraste laget att identifiera stjärnglans igen då, eller?
Ja, det får jag väl ändå påstå.
De vill ju heller liksom inte ha stjärnglans.
Nej.
Alltså, du får vara stjärna men under kontrollerade former.
Ja, verkligen.
En supertydlig ram. Nej, men jag funderade lite på det här och det var väl ganska svårt, ska jag villigt erkänna. Rössler är ju en stjärna på sitt sätt med tanke på sitt CV och att han är relativt ung fortfarande. Tom Pettersson är stjärna på grund av att allting han har gjort tidigare också, ålderman och general i försvaret. Noel Törnqvist om den stora nästa stora försäljning som har kopplats ihop med jag vet inte hur många klubbar. Niklas Röjkjär för att han är en kreativ spelare som erbjuder någonting annat än bara brunk och spring. Men givet alla de här spelarna och givet alla parametrar så har mitt val landat i att Adam Ståhl är Mjällbys stora stjärna. Dels utanför planen, dels på planen för att det finns ingen i Allsvenskan som är mer lojal mot taktik, instruktioner och spelsystem och lagkamrater som Adam Ståhl. Det är en evighetsmaskin och det finns en på den ena kanten och det är Ståhl och den andra kanten är Herman Johansson. Och det måste vara en sån fruktansvärd mardröm för vilken motståndare som helst att behöva springa mot de här två jävlarna i 90 minuter konstant för att du får inte en millimeter gratis. Och det är inte bara att de springer ihjäl sig eller markerar dig eller gör livet jobbigt för dig utan de kan också bidra i anfallet. Det är överlappningar. Det är
han gjorde ett vissa mål förra året också, va?
Ja, mot Göteborg. Mm.
Det ska man inte ta
bort.
Det
är fan stjärnglans.
Ja, exakt.
Och det som fällde avgörande till varför Adam Ståhl är den stora stjärnan är ju för att han under en lagfest med Mjällby i Köpenhamn råkade notera att han var eller att de var på samma festlokal som IK Sirius, Ståhls gamla lag. Och Ståhl har ju den här, jag kallar det för Sören Rex-förmågan, att prestera på max mot sitt gamla lag. Och Ståhl beställer då in, det finns rörligt material på det, jag väljer att inte dela det, men jag väljer att beskriva det i ord. Ståhl ser att Sirius sitter där, han har alltså solglasögon på sig inomhus.
Såklart.
Bara där, storstjärna. Och beställer in då vad man kallar helrör. Och då får man på den här klubben då, när man beställer in väldigt mycket dricka för väldigt mycket pengar, så får man också en liten sån här skylt som personalen går runt med och så visar man för hela nattklubben då att här kommer någon som har beställt någonting. Och så står det på skylten Ståhl versus Sirius 5-0.
Ja, men det, ja. Du landade här. Mig. Du landade här.
Du har det, mig. Och, jag har suttit och skruvat lite på mig. Stål, stjärna, men här föll på lätten.
Han är stjärnan. Han är det absolut tydligaste stjärnan för mig i Mjällby. Och då som karaktär, som personlighet och att han alltid i alla lägen ger allt. Men att det inte bara är i termer av löpmeter utan att det finns slutprodukt där också.
För det, annars, jag tänkte att man kunde såklart bolla upp alltså att vara en stjärna på ett Mjällby-sätt. Alltså den media rollen han tar, så finns ju Jakob Bergström ändå ganska stark.
Absolut.
Han målas ju ut väldigt mycket som symbolen för vad Mjällby är väldigt ofta, tycker jag. Så, men jag tycker Solglasögonen, en hel röret och Bissan mot Göteborg är det som gör att det är svårt
alltså,
att gå bort.
Det är tillräckligt mycket för att det ska landa ganska bra i den här kategorin.
Ja. Jag älskar Adam Ståhl av hela mitt hjärta och önskar honom all olycka i matcherna mot Malmö FF.
Ja, men det förstår jag verkligen.
Så det är stjärnan för mig.
Det är stjärnan. Jag skriver till slut under, även om det initialt var jag höll pennan ifrån pappret. Men nu är jag med. Nu är jag med i att stå i stjärnan. Farnbärare då?
Ja.
Nu när löken inte är kvar. Det här har ju varit givet i ett par år annars.
Ja, och det är väl egentligen lika givet nu. Jag skulle vilja säga om man kan någon form av kapten och vicekapten eller om man kan dela ett ansvar. Stjärnan, eller farnbäraren i det tysta, Jesper Gustafsson. Kommentarer och ord är överflödiga egentligen.
En av de vidrigaste mittfältarna man kan möta på en allsvensk fotbollsplan.
Så är det definitivt. Och han har ju precis, i och med att jag sa i det...
Och det är positiva ord alla vill vara tydlig med.
Ja, såklart. Och i det introt vi klippte bort så sa jag att Jesper Gustafsson är en spelare som jag har vuxit upp med. Och han var precis likadan när vi spelade på pojklagsnivå. Och har tagit,
kan tänka mig.
Och det har tagit honom hela vägen till allsvenskan och ett utlandsäventyr, även om det var kort i Norge. Men absolut formbärare. Och det är väl den person som till och med Hasse Larsson, när vi gjorde de här söndagsintervjuerna för vad som känns för 100 år sedan, att Hasse liksom, han blir varm i blicken och liksom lyser upp lite grann när han pratar om Jeppe, för att det är den spelaren som är lik honom själv mest. Kompromisslös jävel som hela tiden är i örat på motståndaren.
Jag kommer ihåg glädjen i hans röst när, jag kommer inte ihåg om det var du eller jag, men någon av oss frågade så här: i mitt huvud ska en Mjällbyspelare vara som Jesper Gustafsson, och att Hasse bara var så, ja! Så att, han är ju Mjällby.
Han är verkligen Mjällby. Och sen så att fanbärare genom att visa på planen. Och i mentaliteten och allting annat, hur en Mjällbyspelare ska vara och vad som förväntas av honom. Och sen är det ju Jakob Bergström, hugget som stucket. Mm. Det är en formbärare på ett helt annat sätt. Testat andra saker, det har inte flugit. Han ska vara i Mjällby, det är hans klubb. Och det är den nivån som han ligger på rent spelmässigt. Det gick inte bra i Djurgården, han trivdes inte i Norge socialt. Han kommer alltid tillbaka till Mjällby. Och man vet också precis alltid vad man får. Han behövde det här halvåret från att han kom tillbaka för att hitta glädjen igen, hitta formen. Och när vi hade honom i Tuttosvenskan, att det är en Jakob Bergström i fullständig balans när han till och med kan liksom slänga in i sändning att hans son sket ner sig. Så att det är ju,
totalt obrydd
och på en bra plats och mår bra av tydligare konkurrens också. Och alltså att det finns en roll för honom och för de andra i anfallet, att det här ska du göra, det här är vad som förväntas av dig, och att det är lika kul för honom att åka buss nu som det var för 5 år sedan. Det spelar absolut ingen roll. Så det är väl någon form av delad roll. Men Jesper Gustafsson för mig, absoluta fanbär.
Jag vill slänga in en bubblare i som inte Listerlandet fanbärare på samma sätt, men en sportslig fanbärare tycker jag, och som också har tagit lite papparoll i laget och tar hand om många unga spelare, och så är Tom Pettersson också som jag tycker, han är en annan typ av fanbärare, men på ett sätt tycker jag lite fanbärare för det nya, lite bättre Mjällby, alltså de som etablerat sig i allsvenskan, de som man inte ser någon risk i att de åker ut överhuvudtaget, utan man tänker de kommer 8-11 i år också. Där tycker jag att Tom Pettersson spelar ju en väldigt stor roll, både förra säsongen och i år, som ledare på plan och i omklädningsrum och utanför plan också. Så att jag förstår att han inte är fanbärare, men jag tycker han ska nämnas som en bubblare.
Absolut, och det är just för vad han bidrar med. Alltså, han har ju pratat om hur han har liksom tagit Imam Jagne under sina vingar och försökt att lyfta honom och verkligen bara pusha att det kommer bli bra. Bara gör din grej, bara fortsätt göra det. Och att han ersatte Carlos Moros Gracia med den äran. Att han kommer in i en ganska otacksam roll och position när man har varit bortskämd med en trebackslinje som har hållit väldigt hög allsvensk nivå.
och kommer in med konstruktiv erfarenhet och bidrar direkt från dag ett. Och det gör ju också hans liv betydligt mycket lättare att det blev bredvid Colin Rössler, en gammal lagkamrat från Lilleström, men som också är en spelare som är bra på att ta till sig instruktioner och följsam i många avseenden, både taktiskt och spelmässigt.
Talangen i detta lag, vi har nämnt anfallaren man fick till sig på tips av Jocke Persson, men nog ska vi väl, för honom har vi inte nämnt ännu, så att vi måste väl mellan stolparna här.
Noel Törnqvist.
Ja.
Det är frågan om han är... Om
fan, han kanske är för gammal nu, liksom, men det är ändå U21-landslagets målvakt.
Ja, och liksom ihopkopplad med större klubbar. Det var allt från Leeds till FC Köpenhamn till allt möjligt har det pratats om här i vinter.
Så jag ska säga att jag har ju satt gränsen att om man är etablerad och är 22, då är man för gammal. Det har jag varit tydlig med den här lagavsnittet.
Okay, det var det jag skulle komma till. Så att talang vet jag inte.
Men jag känner bara att vi har gått ganska långt in i avsnittet. Vi har inte nämnt än så länge att de har den här målvakten. Så jag tänkte, hur ska jag få in honom?
Ja. Det är en bra poäng. Däremot, jag anser Noel Törnqvist, precis som Tapper, var tillräckligt etablerad. Han har visat att han håller på allsvensk nivå. Han har gjort väldigt många bra insatser i viktiga matcher. Har vissa egenskaper och saker i sitt detaljspel som skulle kunna slipas bort. Han har ju en viss benägenhet att släppa vissa returer lite oväntat ibland, så att kan han slipa bort det och vara mer säker i de situationerna, så kommer han gå en väldigt ljus framtid till mötes i sin spelarkarriär. Däremot, och så här, Jagne, ja, det är väl en talang fortfarande. Han gick ju svintidigt till England från Häcken. Han var väl 16 bast när han gick till Everton. Och det blev inte vad någon hade räknat med, och det blev väl inte vad någon hade räknat med under första tiden i Mjällby heller, och jag blev faktiskt genuint förvånad när det här snacket om en kontraktsförlängning kom, för att han har varit skadedrabbad, han har fått kämpa med startplats, med speltid, med inhopp, alla de här bitarna. Men givet hur de andra spelarna pratar om honom nu, att han äntligen får hålla sig skadefri och att det finns, han har liksom, de har ju på något sätt tryckt in honom på ett bra sätt i den här startelvan, där det är väl liksom, det är hugget som stucket om det är Viktor och Jesper Gustafsson som ska starta, och sen finns det en ledig plats däremellan. Jagne har tagit den, och jag tycker att han ser väldigt, väldigt spännande ut. Han är ju inte lastgammal heller.
20 bast.
Där vill jag säga att det är ännu ett lag där vi faktiskt återupprepar oss, för jag hade honom som talangen förra året. Sen blev det ju aldrig någonting. Det blir nog det i år av allt man har sett och vad man får till sig, så känns det som vi har ett ganska rejält genombrott att vänta där faktiskt.
Absolut, och det är väl bubblare ska väl slängas in där också. Det har ju kommit fram akademispelare. Det var ju Love Björnsson har ju varit uppe, Johan Persson Åstedt upp också med A-lagskontrakt. Björnsson nu utlånad till AFC Eskilstuna, och sen är det då den egna produkten Liam Svensson, som Anders Torstensson berättade mer om under upptaktsträffen. Vänsterfotad mittback med rejäl fysik, behöver man säga mer. Och dessutom bra gener i förhållande. Jag tror det är jag vet inte exakt hur släktförhållandena ser ut, men han har ju både kusiner och allt möjligt annat som har spelat i Mjällby tidigare.
Och det brukar ju gå bra då.
Och det brukar gå bra, så att det är bra gener. Farsan var ju väldigt duktig. Han var målspottare i division 2 way back. Morsan också gammal damspelare och bra gener i släkten för fotboll i största allmänhet. Kom ihåg honom när han var kid, sprang alltid runt med boll. Liksom när han var 5-6 bast och härjade runt. Så att där finns det mycket potential att hämta. Men Jagne känns given i
vad
den här kategorin.
Vad har vi för status på Silas? För han missade ju stora delar av förra säsongen med sin skada. Han är ju bara 20.
Ja, han är ju det.
Alltså.
Och har väl enligt rapporter då inte skött sin rehab helt fläckfritt.
Ah, okej. Okay.
Nu vill jag inte vara elak, men det känns också som en åfan.
Men
fan, man vill ju se honom igen. Han är så jävla rolig spelare, tyckte jag. Han var svinbra innan han drog korsbandet. Var det.
Ja, ska liksom vara i träning nu och börja bli halvaktuell för någon form av spel. Det var ju mot Djurgården i sista matchen. För förra säsongen.
Precis, så missade hela förra.
Han drar korsbandet och får frågan av fysion, hur mår du? Det är lugnt. Tar två steg till, drar ett avslut till och med. Och sen lunkar han av och bara, fan, det är någonting som inte stämmer. Ja, korsband av. Så inte fläckfri rehab.
Men kommer absolut få speltid. Och,
ja, och så här, det låter ju som attraktiv. Att Mjällby har, alltså vi nämner ett gäng här i kategorin som ändå är liksom under 23. Mm. För där ska man alltså, även om vi räknar bort, eller räknar bort ska man inte göra, men även om Silas inte har skött sin rehab, så att jag menar Noel i mål, där har du en. Ja. Du nämner Liam i backlinjen, alltså Elliot Straud är ju 22.
Straud
alltså,
har vi inte ens nämnt.
Nej, alltså det är också en bra jävla spelare och som redan tagit, har visat sig i allsvenska, som redan har tagit kliv och som är
och tagit enorma kliv jämfört med förra året också.
Ja, och så den här nya gambianska anfallaren Manne som har visat redan nu att så här, där finns det någonting också, så att det är inte en talang Mjällby behöver lita på. Och det är också, det ska man säga, att helt plötsligt så är det också kontraktslängd och spelare man själva äger. Mm. Så har det inte alltid varit.
De har också en åldersstruktur överlag. Inte bara de här, alltså Colin Rössle fyller 24 i år. Alltså de har rätt. I allsvenska lag pratar man ju ofta om problemet att för många spelare är 28, 29, 30. Mjällby har ganska bra åldersstruktur på sitt lag med ett par bärande spelare som är äldre, men många som är under 25 liksom.
Ja, vad är Victor Gustafsson 29 i år, Jesper Gustafsson 30, Adam Ståhl 30, Herman Johansson är väl också under
26.
Ja, 26 och så har 24. Alltså det är väldigt bra åldersstruktur. Sen är ju frågan så här, ja, kontraktsmässigt ligger de bra till. Herman Johansson förlängde väl till och med kontraktet. Men där är det ju så här, håller de högre än Mjällby? Det är det som är frågan. Silas i en idealvärld, absolut. Jagne, absolut. Rössler med vad han redan har gjort. Liksom.
Straud,
det finns. Mm. Men det är också så här, Herman Johansson. Mm. Är det, skulle han kunna gå till ett allsvenskt topplag? Ja. Blir han given? Nej. Och det är den balansen de... Vad gör jag hellre? Stannar jag 2 år till i Mjällby? Spelar mina ytterligare 60 matcher i allsvenskan? Och så blev det vad det blev.
Fan, inte dumt att ha sådana spelare i bra ålder heller. Som det man vet menar. Att man kommer kunna ha i den bästa av världen här. 5 år som bärande spelare på något sätt. Så att jag är imponerad över det truppbygget de har fått ihop faktiskt. Måste jag
absolut.
Säga.
Sista punkten är våran kära långtidsspaning. Innan vi drar den så vill jag bara berätta också. För det här är viktiga grejer. Allsvenskan, Superettan, se allting med ert TV4 Play-abonnemang. 2,99 i månaden kostar det. Det är ett pangpris. Ni har länkar via vår Instagram, via våra avsnittsbeskrivningar. Det är bara att gå in och haffa det här erbjudandet, för då ingår också Serie A, La Liga, sommarens EM, och det är bara 6 månaders bindningstid. Så att lös detta så missar ni ingenting från Discovery-sändningar från Allsvenskan och Superettan. Så vi säger tack till TV4. Nu Josip och Tapper, så vill jag höra vad ni liksom har kommit fram till.
Jag har stött och blött lite. Jag har kikat lite statistik och lite andra grejer här som vi pratade om innan. De gjorde visserligen inte skitmånga mål.
Nej.
Men de släppte också fan inte till heller jättemycket. Så att jag har landat i att Mjällby kommer att vara topp 3 av färskt insläppta mål 2024.
Det är inte dumt, alltså det är ju roligt med deras, om man kollar ett, vet att det var förra säsongen då, men jag tror också
ja, då kom ju trea.
Om man kollar, det jag skulle säga var att jag vet att det var förra säsongen, men om man kollar över en längre period så är liksom Mjällby snittresultat 1-1. Det tycker jag är så himla fint, men den här ställer man sig ju bakom. Det känns som många lag av topplagen svajar lite defensivt i år, att man kanske kommer se mer 3-2 matcher även när Elfsborg, Häcken, Hammarby, alltså så här. Det kommer många som släpper in där uppe i toppen, men Mjällby kommer ju inte göra det, det vet man ju.
Nej, och det är väl det
jag kan säga redan nu hur den här listan kommer se ut. Malmö, AIK, Mjällby.
Ja, det är inte
där, där har vi det. Och sen då, jag ska bara förtydliga att topp 3, och då kan man hamna allt från att man släpper in minst antal mål, näst minst och tredje minst. Ja. Det är den kategorin man ska hamna.
Man ryggar ju våra långtidsspel hos ATG. Man ska vara över 18 för att göra det, och har man problem går man till stödlinjen.se istället. Men alla våra spel kommer finnas inne hos ATG, och vi har ju ett per lag. Och sen har de ju en hel del andra specialspel på långtider på Allsvenskan också. Skytteliga och segrare och sådana där grejer. Så det finns massor att klicka runt på där inne. Det tycker jag man ska göra.
Men har man Mjällby tankar kanske man ska hålla sig ifrån just skytteliga.
Det
är bara en spontan
tanke så liksom. Det
fint gubbar. Detta var Mjällby. Imorgon betyder det väl då att vi ska till
Norrköping! Och Norrköping!
Ja, tydligen.
Fan vad fint.
Vi ska till Norrköping.
Åh, stark.
Skicka in Spången och Freddy till det va?
Det är så får det bli.
Pallet
och lyssna. Nej, jag orkar inte bara ett ord till om kamraterna från Norrköping.
Nej, jag orkar inte heller det. Hoppas ni gillade Mjällby-avsnittet. Nu är det inte jättelångt kvar till den allsvenska premiären. Glöm inte heller, för er som gillar långlyssning och lyssna på upptaktsträffen. Det var jävligt mycket kul alltså.
Ja, verkligen.
Alltid lika roligt.
Alltid lika fint.
Får jag slänga in tipset att vår Allsvenskan Fantasy-liga är öppen också nu?
Ja, det tycker jag du ska göra.
Och där, alltså som man alltid slutar. Man börjar inte där, för man tänker att man är smartare än så. Men man slutar alltid med Mjällby-spelare i backlinjen.
Ja.
Alltså omgång ett tänker man, nej jag ska inte gå dit i år. Det kommer inte funka. Jag
ska men det ska hitta. Man nog ändå.
Man landar ju alltid där efter fyra omgångar. Så att man kan lika bra ta in Mjällby-backa från början. Vill man gå med i Tuttosvenskans liga som, alltså det är hur mycket folk som helst med i den nu.
Så den var ju störst i fjol, så att det är ju den mest prestigefyllda ligan att vara med i.
Det är ju, och om man är helt galet bra kan man ju ha en chans att tampas med mig en hel säsong också. Men inte många som har det. CMAI2Q är ligakoden. Vi har väl lagt ut den på sociala medier också.
Det kommer vi definitivt att göra.
Och om kommer komma påminnelser.
Jag,
släng in ståltips.
Jag råkade ju skaka hand med Stensson och mamma, alltså Josef Salek från Sirius, hela säsongen. Det kanske inte var min klokaste handskakning.
Nej, det var dumt.
Vad tror ni det kostar att bryta handskakningen?
Alltså jag tror
Stensson, det är dyrt.
Och jag såg hans torso också och blev lite rädd.
Ja.
Fast också, jag tror att Stensson är så här, han gillar att vara med här, han är snackig. Om du säger till honom, vet du vad, du får vara med i Tuttosvenskan en gång i månaden.
Ja, sant. Jag har ett förhandlingsläge.
Exakt.
Ja, okej, vi får se. Men han kommer vara med från start, för att det är någonstans min gubbe. Men mer om honom när vi kommer till Sirius-avsnittet. Mm. Tack för att ni har lyssnat på Mjällby. Imorgon Peking, igår Gnaget och upptaktsträff. Vi hörs, hej.
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 Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.